tänkte det här med livets söndag. Det finns ju krafter i vår riksdag och även regering att föra in i grundlagen aborträtten. Och där vill jag att vi ska be om att det här förhindras. Vi kan be om detta när vi ber i vår dagliga bön. Vi ber om detta. Att det här får förhindras. Att det inte kommer till att det blir så. Men det är inte det jag ska tala om. Jag ska tala om något annat. När jag gjorde mötesprogrammet här för en vecka sedan så skrev jag upp att jag skulle predika den söndagen. Det blir ju så att man planerar möten när man ska predika och så. Nu kanske det hörs bättre. Jag skrev upp mitt namn, men sen tänkte jag inte mer på det. Men sen, jaha, nu ska jag predika, tänkte jag för ett par veckor sedan. Vad ska jag tala om då? Bara Gud, ge mig ett ämne. Och då fick jag ett ämne. Men jag fick tänka vad jag skulle säga. Jag fick ett ämne. Och det är makt med Gud. Men det klarnade sen i veckan som gick här. Vad det är jag ska tala om. Gud har gett mig en del bibelställen. Och du ska få en del bibelställen som... Så jag är ju sån jag vill referera till Bibeln när jag säger. Det står skrivet. Och det står skrivet. Det sa ju alltid Jesus. Han sa, det står skrivet. När han svarade djävulen, det står skrivet. Och det får vi göra. Vi får citera Bibeln. Och det är viktigt att vi citerar Bibeln som det står. Som det står, ordet är levande och kraftigt. Men i Bibeln så finns det beskrivet människor som umgicks och vandrade med Gud och hade makt med Gud. Vi läser ju många troshjältar, speciellt Gamla testamentet finns det många troshjältar. Men man tänker så här, är det möjligt för oss att leva i samma position som de forna gudsmännen levde? Kan vi göra det? Är det möjligt eller bara är det historia vi läser i Bibeln? Är det här en historiebok? Så här gick det till. Men Jesus han säger ju så här att han är ju densamme. Och vi kan börja titta i första Moseboken på några gudsmän. Jag ska ge en del bibelställen. I första Moseboken 5 och 22 så står det om en gudsman. Och det står så här. Och sedan Henok hade fått Metusahela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Henoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Henok så hade vandrat med Gud fann man honom inte mer för Gud hade hämtat honom. Han gick med Gud på så nära så han fick inte se döden på jorden utan Gud hämtade hem honom. Det står ju bara det om honom så jag vet inte vad som hände honom mer men Gud tog bort honom. Han vandrade med Herren. Sen finns det ju en gudsman till som jag vill lyfta upp och det är Noa. Vi kan läsa om Noa i första Moseboken, det sjätte kapitlet. Och vi kan läsa nionde versen och ett par versar där. Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud och Noa blev far till tre söner, Sem, Ham och Jafet. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden och se, den var fördärvad eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Ja, det gjorde man på den tiden. I den förra tiden så levde man i fördärv. Man levde i ondska. Och vi tycker nu att nu är det ju hemskt. Alltså. Och vad säger Gud egentligen idag? Men i samma kapitel så beskriver ju... nu tappar jag bort bibelställen här. I samma kapitel beskriver sedan att Gud har bestämt sig att göra slut på jorden och på allt levande. Inte på jorden, på allt levande på grund av synd och våld som fanns. Och Gud befallde ju Noa att bygga den här arken för att rädda honom och hans familj. Så skulle han ju plocka in honkön och hankön av levande varelser. Gud skulle förgöra allt levande med vatten. Som skulle övertäcka jorden. Och det hände. Men Noa, han gjorde ju så. Han gjorde allt vad som Gud hade befallt honom. Han var lydig, han gjorde detta. Och han räddade ju världen, han räddade ju människan och sen förökade sig människorna igen och djuren levde och så vidare. Men sen läser vi också om Abraham också som blev stamfader till Israels folk. Men han blev även stamfar till de hedningar som tog emot Jesus som frälsare. Gud gjorde ett förbund med Abraham som fortfarande gäller idag, det förbundet. Abraham var en Guds man. Men i första Mosebok 17 kan du läsa om Abraham. Varför han, när han fick det förbundet, han var inte så ung då. Första Mosebok 17, första versen. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud den allsmäktige, vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkt till släkt, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och din efterkommandes Gud. Det land du bor som främling, hela Kanaans land ska jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt, och jag ska vara deras Gud. Abraham, han umgicks med Gud då. Men det dröjde ända till Abraham blev 99 år. Det är ingen här som är 99 år som lyssnar. Han kanske fick vänta så länge. Man talar om uthållighet. Vi är ganska otåliga ibland. Det ska hända imorgon. Allting eller går. Ska det hända allting? Men förbundet mellan Gud och Abraham, det gäller ju fortfarande. Och det gäller nu. Herren står för sitt förbund och därför kan inte Israel och judarna förintas eller förstöras. De lever kvar. Alla dessa judar, alla människor, även om Satan har försökt att förinta judarna. Men vi som har tagit emot Jesus i våra liv, vi är också inympade i detta Guds förbund. Underbart, du är inympad även om du inte är jude. Vad Gud har lovat, det kommer han att hålla till tidens slut. Han kommer lova sitt förbund, det han lovat. Jag kan läsa med en annan gudsman, det är Mose, som står mest omtalad om i Bibeln, tror jag. I alla dessa Moseböcker, fem Moseböcker. Mose, han hade ju en ständig dialog med Gud efter du kallade honom att leda Israels barn ut i Egypten. Kallade honom i den brinnande busken. Andra Mosebok 4 berättar som när Mose fick makt att göra under. Han fick ju göra under med sin stav. Han kastade staven på marken och det blev en orm som tog den i svansen. Och så blev den en stav igen. Och han stack handen in i barmen och den var snö, vit som spetälska och tillbaka igen. Och det här med Nilens flod, där skulle det bli blod också. Gud visade honom det. Och Mose, han följde ju Gud, han lydde Gud i det mesta. Havet delade sig när Mose räckte ut handen. Och Israels barn gick traskudd. Han hade makt med Gud, havet delade sig. Vatten kom ur klippan. Men Mose fick även Gud att ändra sig. När han tänkte förgöra folket efter deras synd med den guldkalven. Mose sa till Gud: gör inte detta, ta död på mig istället. Jag kan dö istället, låt dem leva. Och Mose fick ju också se Herrens härlighet, men han fick inte se hans ansikte. Han fick se honom på ryggen bara liksom. För Jesus eller Gud, han var så mäktig och man kunde inte se hans ansikte, det strålade för mycket. Mose fick också se det här löfteslandet, men han fick inte komma in i det här landet för han gjorde någonting som gick emot Gud. Han höll inte Herren helig vid Meribas vatten. Gud sa till honom: tala till klippan så skulle det strömma vatten, men han slog på klippan och det var inte vad Gud sa. Och då sa Gud: du får inte komma in i landet, men du ska få se det. Och sen kan vi komma vidare till Simson. Vi kan läsa om Simson i Domarboken 14 och kapitel 14 och 16. Du kan läsa det själv, jag kommer inte läsa någonting där. Men Simson var ju en Guds nasir som Herren hade utvalt att påbörja räddning av Israel ur filisternas hand. Men sen kom ju också synd in i Simsons liv, eller han blev förledd, han blev lurad av den här Delila att avslöja sin styrka. Och han blev också till slut fångad och satt i kedjor och fick ögonen utstuckna. Men Simson fick ju trots allt revansch till slut. Han fick ju tillbaka sitt hår, det växte ut, men de gjorde narr av Simson, och sen skulle han vara på någon stor festlighet och ta in honom och skulle visa upp honom. Och där band de fast honom någonstans, men sen bad han ju de här hjälp till att komma till husets pelare som höll dem samman, och han bad till Gud ännu en gång, ge mig styrka och kraft, och han pressade samman de här pelarna så hela huset föll. Och den här sista striden han gjorde, den var ju den största egentligen för att slå filisterna. Det var flera tusen människor som förintades där, som dog i det här raset då. Det finns också en gudsprofet, en Herrens profet. Det står i första Samuelsboken, det står omtalat om Hanna som var en ofruktsam kvinna. Hon bad till Herren i templet ofta, går dit och sprang dit och bad. Hon lovade då bara att Herren skulle ge honom en son, och då skulle Herren få den här sonen för hela hans liv, och ingen rakkniv skulle liksom röra hans huvud. Och Gud hörde bönen och infriade sitt löfte. Och Samuel, han växte upp i det här templet och han lärde sig höra Herrens röst. Han lärde sig höra Herrens röst. Det står i första Samuelsboken 3:19. Och Samuel växte upp och Herren var med honom och lät inget av allt han sagt falla till marken. Hela Israel från Dan till Beersheba förstod att Samuel var betrodd som Herrens profet. Och Herren fortsatte att visa sig i Kilo, för Herren uppenbarade sig för Samuel i Kilo genom Herrens ord. Sen kom det ju så här att Israel, de begärde ju få en kung som alla andra folk. Folket ville vara lika alla andra folk, de hade en kung. Och de förkastade ju Herren Gud som kung. Gud talade ju genom sina profeter, han talade genom Samuel och ledde ju folket genom profeterna. Men Herren utsåg då Saul till kung genom Samuel. Han Saul var en ståtlig man, lång, längre än alla de övriga. Och Herrens ande var ju med Saul. Men sedan begick ju Saul en synd. Han lydde inte vad Herren hade sagt att ge de här amalekiterna till spillo. Han lydde ju inte. Och vi kan läsa vad som hände där, första Samuelsboken 15. Det står att Saul förkastas. Då kom Herrens ord till Samuel: jag ångrar att jag gjort Saul till kung, till han har vänt sig från mig och inte utfört mina befallningar. Det bedrövade Samuel och han ropade till Herren hela natten. Och Samuel kom och pratade med Saul, och Saul kom med ursäktet hela tiden, varför försökte skylla ifrån sig. Han var inte ångerfull, han kom med ursäkter istället, och det var ju det som var lite illa. Och Saul sa till Samuel: jag har ju hört Herrens röst och gått den väg som Herren har anvisat mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och gett amalekiterna till spillo. Men folket tog byte, får och nötboskap, det bästa i det som skulle ge till spillo, för att offra det åt Herren, din Gud, i Gilgal. Då sa Samuel: har Herren samma glädje till i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet är bättre än feta av baggar, det feta av baggarna. Till upprorishet och tolv är trolldomssynd, och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han också förkastat dig, så du inte längre kan vara kung. Mina vänner, lydnad är mycket bättre än offer. Uppror mot Gud och hans ord är synd och avguderi. Det borde tala till oss idag. Det är farligt att förkasta Herrens ord och förvandlade efter eget tycke. Ja, men jag tycker så här istället. Det är inte så noga med att följa Guds ord. Det är jättenoga. Och sen utsåg ju Herren David som kung över Israel. Och David var noga med att inte bära hand mot Saul så länge han var ledare och var kung. Och Samuel göt ju sitt oljehorn och smorde David till kung mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Och det står om detta i första Samuelsboken 16. Att Herrens ande kom över David. Israel fick ju en väldigt stor tid under Davids tid. Och Herren var med David och välsignade honom och hela Israels land. David fick omvända sig när profeten Nathan avslöjade att han haft synd ihop med Batseba. Han tog Urias hustru. Han fick begära till henne och jag vet vad som hände. Och Herren förlät honom när han bad om förlåtelse. Han ångrade sig, men han blev straffad genom att den första sonen som Batseba födde med honom dog då. Men vi kan läsa i psalm 51 efter det att profeten Nathan hade gett David tillrättavisning. Vi kan läsa några väster i psalm 51, en härlig psalm. Vi kan läsa från vers 11. Han skriver så här. Han säger så här med sin bön: vänd bort ditt ansikte från mina synder, utplåna all min skuld, skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Han bad en förlåtelse, David. Gud upprättade honom. Gud upprättade David. Och det kan han göra. Han kan upprätta oss när vi faller i synd. Och så vi hörde med Holger sa om dem som gör abort. Det här. Han kan upprätta, kan förlåta. Man kommer till Jesus och ber en förlåtelse. Han kan förlåta och upprätta människor som har gjort fel. Efter David så uppstod det flera kungar. Några gjorde det som var rätt i hans ögon. Men de flesta gjorde tyvärr det som var ont. Och det här resulterade i att Herren tog bort sitt beskydd och sin välsignelse. Att göra rätt i Herrens ögon medför välsignelse. Herrens välsignelse viker ifrån den som gör ont medvetet. En som gjorde mycket ont, det var ju Ahab. Vi kan läsa om Ahab i första kungaboken 16. Vi kan läsa från 30 och 32 versen. Men Ahab, Omris son, gjorde det som var ont inför Herrens mer än någon av dem som hade varit före honom. Och som det inte var nog för honom att leva i Jerobeams, Nebats sons synder, tog han också till hustru Isabel som var dotter till Etbal, Sidonienas kung, och gick bort och tjänade Baal och tillbar honom. Han reste ett altar åt Baal i Baals templet som han hade byggt i Samaria. Han gjorde mycket ont, den här Ahab. Han följde inte Gud. Han nonchalerade, så den här Isabel förledde honom också. Men Lia levde på den tiden. Han var ju en riktig gudsprofet som umgicks med Herren. Och Herren var med Lia och bevisade sin makt genom Lia. Lia var en vanlig människa, men Gud använde honom att visa sin makt genom honom. Och det här är Lias seger över Baalsprofeterna, 400 Baalsprofeterna på berg Karmel. Det är en stor manifestation av Guds kraft. Du kan läsa om det i första kungaboken 18. En underbar seger. Men Gud, han lät ju inte Elia dö på jorden. Han hämtade honom hem i en eldsvagn. Tänk, han hämtade honom hem i en eldsvagn. Och det fanns en profet i Jalunge där som hette Elisa som visste om det här. Och då sa han Elisa till Elia: jag vill ha en dubbel arvslott av din ande när du lämnar jorden. Ja, det kan jag inte lova dig. Men om du ser mig när eldsvagnen kommer hämta mig, ska du få det. Och tänk, han såg det. Han fick en dubbel arvslott. Och sen föll Elias mantel ner och Elisa tog den här manteln och slog på havet och det delades av vattnet. Han fick kraft. Han fick Guds kraft över sig. Amen. Det finns en rättfärdig man till jag ska tala om det. Det är Daniel. Daniel, han föll på knä och bad till Herren, vänd mot Jerusalem 3 gånger om dagen. Han bad och tackade Gud. Och det blev en komplott mot Daniel, för de var avundsjuka på honom, de här furstarna, så satraperna, så han blev kastad i lejongropen, för han bad ju inte till den här kungen där för man skulle be om. Men Herren räddade ju Daniel i lejonskap. Han stängde till lejonskap, och sen vet vi vad som gick med dem som lurade honom där. De blev kastade dit och blev söndertrasade. Och sen när detta hade hänt så blev ju den här kung Darius, han blev ju alldeles till sig. Han sa ju så här, det finns ju ingen annan Gud än Gud. Och han gjorde en utfästelse och skrev till alla folk och stammar och språk som fanns över hela jorden. Jag önskar er fred och framgång. Härmed befaller jag att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. Tala om väckelse. Hela världen fick ju uppmaningar att frukta Gud. Tänk om vi kan göra så. Hela världen blir uppmanad att frukta Gud. Levande guden. Och Daniel, han steg i ära och makt under Darius regering. Och du kan läsa det här i Daniels bok kapitel 6. Så kan du läsa om den segern han vann och vilken välsignelse han fick vara till. Ja, de här gamla profeterna, gudsmän Hen och Noa, Abraham, Mose, Samuel, David, Elia och Daniel. Det var några av gamla testamentets troshjältar. Det finns fler som var troshjältar där, men några som kanske utmärkt sig något då. Och alla de här hjältarna var ju vän med Gud. Gud, de talade med Gud och fick instruktioner av honom. Talade med Gud som kanske vi talar med varandra. Gud, de hörde Guds röst tydligt. Och alla dessa utom Henok hade fiender emot sig som dövan med Guds hjälp. Vi vet inte vad som hände med Henok. Vi står inte så mycket om han hade några fiender. Han kanske hade det, men jag tror inte han hade det. För han gick ju med Gud. Och om dessa hjältar inte hade varit vän med Gud och sökt hans ansikte och vandrat nära honom i ödmjukhet, hade de inte kunnat vinna någon seger. Det hade inte blivit någonting av det. Och de här hjältarna, de lämnar ju ett budskap till oss att leva nära Herren och hans ord. Så om vi gör det, lever vi nära Herren varje dag, så har vi möjlighet att vinna seger över djävulens listiga angrepp på oss som individer och sin församling som är Guds ögonsten på jorden, församlingen. En psalm som du kan läsa och be är psalm 105. Jag ska bara läsa några verser där. Det står så här: tacka Herren och kalla hans namn. Gör hans gärningar kända bland folken. Sjung till honom, lovsjung honom. Tala om alla hans under. Ha er ära i hans heliga namn. Det som söker Herren ska glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på det under han gjort, på hans tecken och på hans muns domar. Ni Abrahams barn, hans tjänare, ni Jakobs söner, hans utvalda. Tänk på det under han har gjort och läs om det under och lev i de sakerna och ha i ära i hans heliga namn. Vi behöver söka Herrens ansikte och rena våra hjärtan. Som en nalkas Gud så kommer han nalkas dig och mig. Det är nog min längtan efter Herren, den behöver öka. Min längtan efter Herren behöver öka. Jag tror din också. Vi behöver lära oss att umgås mer med den heliga ande. Lära oss lyssna in vad den heliga ande vill säga till oss. Vi behöver också lugna ner oss ibland bildligt sett sätta oss vid Jesu fötter. Sätta oss vid Jesu fötter och inte rusa runt som matta kopior med att vara upptagen med många oväsentliga saker. Jesus sa ju till Marta, du gör bestyr av många andra saker, men ett är nödvändigt. Sitt ner och lyssna till vad Jesus har att säga dig. Lugna ner dig lite. Möt Jesus och sätt dig och be. Sätt dig och läs din bibel. För Jesus, han är ju den enda vägen till Gud. Jesus är den enda. Det finns ingen annan väg att gå för att komma till Gud. Han är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom Jesus. Jesus gav sina lärjungar befallning att göra alla folk till lärjungar och lära dem att allt som han har befallt. Han säger också Jesus att han har makten i himlen och på jorden. Och det betyder ju att vi som Jesu lärjungar ska följa hans ord utan undantag och utan egna tolkningar. Det som står skrivet i Guds ord är det som gäller. Guds ord räcker. Det är någon som har skrivit en bok som Guds ord räcker och det räcker. Det behövs inte några andra tolkningar eller handböcker. Det behövs ingenting, men det behövs den heliga ande som kan uppenbara dig ordet för dig. Ordet, det är fast. Du behöver det inget annat, men den heliga ande kan du be om. Han kan uppenbara det ordet för dig och göra det levande för dig. Jesus, vi kan läsa också om Jesu missionsbefallning. Den hör också hemma i detta. Matteus 28, 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem hålla allt jag befallt er. Och se, jag är med dig alla dagar till tidens slut. Jesus, han har all makt i himmelen och på jorden. Och han vill att du och jag ska fortsätta att göra hans gärningar. Men villkoret är ju att vi håller fast vid Jesu bud och Jesu ord. Annars kan du inte göra Jesu gärningar. Annars blir det falskt. Det blir inte rätt. I Johannes 14 säger Jesus så här: jag säger i sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än det ska han göra. För jag går till Fadern. Och om ni än ber om i mitt namn ska jag göra det. För att min Fader ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber något i mitt namn ska jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern att han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom. För han förblir och se och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid. Och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig. För jag lever och ni ska leva. Jesus sa: om någon älskar mig håller han fast i mitt ord. 23 versen. Och min far ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast i mitt ord. Ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från Fadern som har sänt mig. Troheten mot ordet och hålla fast vid Jesus bud. Det är viktigt för att vi ska få ha makt med Gud. Det är viktigt att hålla fast vid Jesus budet. Att kompromissa med det här ordet, det är synd. Det är synd och leder till fördärv och avfall. Det berövar också den heliga ande. Så min vän, kompromissa inte med det ordet. Följ det från pärm till pärm. Kompromissa inte. Det leder till avfall. Det leder till avfällighet. Jakob säger i sitt brev, det femte kapitlet: bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Elia, han var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Sedan bad han igen och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Och vi läste om Elia innan, han var en gudsprofet. Men han var en vanlig människa också, som vi. Jag talade om förlåtelse innan. Gud, han är en förlåtande Gud. Han förlåter dig om du råkar göra fel eller har syndat med något. När du i ärlighet kommer inför Guds ansikte, Jesu ansikte, och ber om förlåtelse, så han hör dig. Han förlåter alla dina missgärningar. Han förlåter allt det där du har gjort som du tycker är fel. Om du gjort någon illa också, så ska du be den personen om förlåtelse. Så har du gjort det, så har du gjort rätt. Och sen är du upp till den personen och förlåter dig och ber om förlåtelse. Man kan inte göra något mer än be om förlåtelse. Att leva i förlåtelse, det är en välsignelse och det är styrka för oss. Och det är nyckel till Herrens välsignelse och ledning. Att leva i förlåtelse. Något som jag tycker är viktigt är att leva i en bön. Den bön som Herren lär oss bedja. Fader vår. Jag ber den varje dag, flera gånger om dagen faktiskt. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder som vi förlåter dem oss skyldiga är. Inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Amen. Tänk att få be den bönen varje dag och även tro på det här man ber om. Jag blir så välsignad när jag ber den här bönen. Jag ber den 3 gånger om dagen minst. När jag är ute och går med min lilla hund. Jag ber Fader vår högt. Men grannarna hör inte, för det är nästan skor jag går, så de hör inte. Men Jesus, han förlät ju synd och botade sjuka samtidigt. Han gjorde det. Han förlät synder. Jesus säger i Matteus 9, vad lätt att säga, dina synder är förlåtna, eller säga, res dig och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talar han till den lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste sig mannen upp och gick hem. När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud som hade så gett sån makt åt människor. Jesus, han har lovat att vi kan göra samma gärningar som han gjorde. Jag är ännu större, har han sagt, för att förhärliga Herren. Ge bara Herren all ära när du beder människor till frälsning och helande. För det finns ingen annan som ska ära än Jesus Kristus. Det är Herren som ska ära när han frälser människor. När Gud helar någon, det är Jesus som ska ära. Det är han som ska ha all makten och tillbedjan. Jag funderar på det här så med Jesus och makten och han när han sände så vad han gett oss, så tror jag att de flesta av oss, vi förstår inte riktigt vilken makt han har, Jesus har, och vilken makt han har gett församlingen, han gett dig och mig som Guds barn och vi som följer honom. Vi tar inte ut ens en bråkdel av de resurser som Herren ger oss. Jag upplever i alla fall det så för min del. Vi tar inte ut en bråkdel av Herrens resurser. Om vi säger att Jesus, att han har all makt i himlen på jorden, så behöver vi också tro det han har det. Vi säger att han har makt, ja, men vi måste tro det in i vårt hjärtas djup att han har det. I Matteus 16 så kan vi läsa om vilken makt Jesus gav till församlingen. Han står och säger så här, du är Petrus. På den klippa ska jag bygga min församling och helvetets porta ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt det du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Jesus, han har gett församlingen makt att lösa och binda. Vad är församlingen? Vad är det församlingen för någonting? Vem är det? Jo, det är Kristi kropp på jorden. Det är Kristi kropp. Det är du och jag som har tagit emot Jesus. Du som tillhör en lokal församling på jorden. För den lokala församlingen ska fungera behöver den också vara ett med Jesus. Vi som församling här behöver vara ett med Jesus. Annars så fungerar det inte. Vi behöver vara ett med honom. Kristi kropp behöver helgas och leva i sanningen som är Jesus. Behövs också en andens enhet bland all Guds folk. En sann enhet. i kärlek till varandra och till ordet. Inte en ekumenisk enhet för att liksom alla ska vara glada och vänner med varandra. Det behövs inte. Det behövs inte. Att kompromissa med ordet för att kunna välkomna personer som inte vill leva helt efter ordet leder till att Herrens välsignelse utblir. Vi ska inte hålla på med sånt. Vi ska hålla på med sanningen. Vi ska leva för sanningen. Att kompromissa ska vi inte göra med ordet. I Jesu överste prästliga förbön ber Jesus för oss och sin församling. Han ber att vi ska vara helgade i sanningen och älska varandra. Han ber för oss att vi ska vara helgade i sanningen. I sanningen där Jesus är sanningen och älska varandra. Johannes 17, vi ska läsa de verserna, 17, 14 versen. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ur världen, utan du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanning, ditt ord är sanning, så som du har sänt mig i världen. Så har jag sänt dem till världen och jag helgar mig för dem för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer till tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och det ska vara i oss liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har gett till dem. För att det ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att det är fullkomligt förenat till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du älskar dem så som du älskar mig. Vi som Guds församling som är frälsta, vi tillhör ju inte den här världen. Men vi lever i världen och vi blir utsatta av allt vad som finns i världens brus och lockelse. Och djävulen vet att vi försöker hela tiden få oss på fall och bort från livet med Jesus. Det som djävulen sa till Eva i lustgården har Gud verkligen sagt. Har Gud verkligen sagt. Det är ett ord som ständigt dyker upp när djävulen kommer med sina smygar, med sina frestelser. Vet vad som hände med Saul? Han tyckte lite annorlunda. Gud har sagt något, men det var väl inte så viktigt. Det är jätteviktigt vad Gud säger. Vad Gud säger. Det finns en ständig kamp i våra liv mellan köttet, själen och anden. Låt därför den heliga ande ta över. Så att du kan leva i frihet med ett liv. Vi lever i frihet med våra liv när vi låter den heliga ande ta över och leda oss. Då är vi verkligen fria. För den sonen gör fri, den är verkligen fri. I Galaterbrevet 5 kan vi läsa om där Paulus talar om köttets gärning och andens frukt. Vi kan börja titta på 16 versen. Vad vill säga, vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är mot köttet. Det är två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärning är uppenbara. Det är sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, illäror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Då har du facit på så här ska man inte leva för då kommer man inte hem till himlen, då värmer man inte Guds rike. Andens frukt är däremot är kärlek, det är glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Står inte lagen inte emot? Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Så mina vänner, syskon och ni som lyssnar, för församlingen, när församlingen lever i kärlek till Guds ord och vandrar i renhet till Guds ord, så finns det löften. Det finns de här löften att binda och lösa och be vad som helst. De här löftena gäller dig och mig. Vi behöver uppmana varandra och sporra varandra på ett ännu mer överlåtet liv till Jesus. Det finns bara en väg att gå för att få frid och frihet. Det finns bara en väg för frid och frihet. Det är att leva ett helöverlåtet liv till Jesus och den helige ande. Lev ett helöverlåtet liv till Jesus och lägg ditt liv framför Jesus och be Jesus ta hand om dig. Han kommer göra det. Om du är ärlig och uppriktig, så kommer han göra det. Han kommer leda dig. Jag ska ge dig några bibelställen som du kan notera ner och lägga på minnet. Det är Hebreerbrevet 12, 14 versen. Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Första Thessalonikerbrevet 4 och 7. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Det är vår kallelse. Och så har vi ett bibelställe till. Första Thessalonikerbrevet 5, 23 och 24. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk. Herren, han kommer utföra sitt verk. Det gör han, men han behöver samtidigt oss för att påskynda hans stora dag. Vi ska påskynda Jesu tillkommelse, och då behöver han dig och mig att göra det. Vi ska vittna om Jesus, vi ska vara Guds budbärare, vi ska vara hans sändebud. Som vi har talat om innan, är det viktigt att leva i sanningen och ordet, så att vi säger allt det är i enlighet med Guds ord. Att komma med en egen fundering och vända ut och in på bibelordet för att ge det en annan betydelse vad det står för. Det blir ju förödande för det som följer det här och för den som vilseleder. Då är det ju villfarelse. Det är inte sanning. Och man vet att villfarelse, det förleder människor, och den som förleder en människa, han lider också under straffdom, och att han blir ju liksom stå till svars för det han säger, eller hon. Petrus säger i första Petrusbrevet, det fjärde kapitlet: om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans äran och makten i evighetens evighet. Amen. Tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige knappt blir frälst, hur går det då för den gudlösa och syndaren? Ja, man kan undra det, vad som händer. Om den rättfärdige knappt kommer in, hur går det för den orättfärdige? Det är helt omöjligt. När vi släpper in Jesus i våra liv så, och låter Guds ord få vara verksamt och levande, det är då vi verkligen kan befria och känna Herrens närhet. Det är då du blir fri och känner Herrens närhet. När du släpper in Jesus, säger välkommen Jesus, kom in i mitt liv, ta hand om mig, led mig. Det är då du blir verkligen fri. Det blir brevet 4:12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd, och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och dömer. Det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket. blottat för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Guds ord är skarpt och genomtränger tills det skiljer ande, mig och ben åt. Amen, det är möjligt att vinna seger, och möjlighet att vinna seger över det berg och hinder som möter oss, därför att Jesus, han har segrat och över synd och djävul. Jesu makt är helt obegränsad. Jesu makt är ogränsad. Den är tillräcklig för att leda dig och mig rätt. Den är tillräcklig för att hela den som är sjuk. Den är tillräcklig för att lösa alla dina problem och bekymmer. Guds makt är tillräcklig. Den är tillräcklig för att ta dig ända hem till himlen. Till Jesus när han kommer. Eller vårt liv är slut på jorden. Guds makt är tillräcklig. Den är tillräcklig. Men när vi har ett underbart arv som väntar oss i himlen. Där vi ska få vara med Jesus med evigheternas evigheter. Våra hjärtan och sinnen behöver förstå. Så att vi står upp för rätt saker i våra liv. Vi står upp för rätt saker. Vi gör rätt saker. Och vi står upp för det som är viktigt. Alltså det viktigaste är ju att vi har lagt våra liv i Herrens händer. Och när vi gör det så kommer Herren att strida för oss och vara med oss. Lägger ut liv i Herrens händer, där kan du vara trygg. Vi sjunger en gammal kör, i Herrens händer där jag är trygg, där får jag vila. I Herrens händer. Lägg ditt liv i Herrens händer, där får du verkligen ro för din själ och ljus på din väg. Efesierbrevet 1. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rik på härligt hans arv är bland de heliga. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i himmelen. Högt över alla härskare, makter och krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gav han till församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Min vän, Herren vill möta med dig här och nu. Genom den heliga ande har han gett oss makt att vara Guds barn. Han är också makt att utföra Jesu gärningar. När vi har Jesus i våra liv så har vi all makt med honom. Och låt Jesus komma in i ditt liv ikväll. Ikväll är din kväll att du kan bara öppna ditt hjärta för Jesus. Låt han komma in i ditt liv. Hoppas på Herren och lägg ditt liv i Herrens händer. Och har du fysiska eller själsliga behov så får du ge det till känna. Antingen här i kyrkan eller du finns ute på nätet. Ge det till känna. Det finns kontaktuppgifter till oss. Ge det till känna. Herren vill göra möta med dig. Jesus, han har makt att hjälpa och hela. Han vill göra under med dig. Han vill bara möta med dig. Finns alla resurser egentligen du kan tänka dig i Herren. Jag ska läsa en sista bibelställe från Jesaja 40. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött, han mattas inte, hans bestånd kan inte utforskas. Han ger en trött kraft och ökar en maktlös styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla, men den som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar, de springer utan att mattas, de vandrar utan att bli trötta. Så det får du göra. Hoppas på Herren. Han ger dig ny kraft. Han ger dig styrka. Herren blir inte trött. Jesus, han blir inte trött. Utan han vill bara möta med dig. Vi kan bli trötta ibland. Ynglingar kan bli trötta. Och jag kan bli trött. Men Herren blir aldrig trött. Han sover aldrig. Han finns alltid dig nära. Och sök Herren. Han ger dig ny kraft. Och Lägg ditt liv i Jesu händer. Det är värt allt att kämpa för. Och lev i sanningen. Lev i nära Jesus där han bara vill möta med dig. Och han vill bara hela upprätta dig. Och vill du ha hjälp i bön här ikväll i kyrkan så är det till känna. Så Gud har all makt i himlen och på jorden. Han vill bara möta. Du som finns ute på nätet, hör av dig till oss. Det finns kontaktuppgifter in på vår hemsida. Och be också frälsningsbönen som finns också där om du vill uppleva frälsning och helande. Så Gud vill möta med dig. Fader, jag tackar dig att du tar hand om det här mötet. Jesus, tack att du har lett de här bibelställena, ordet som jag har sagt. Jesus, tack att du får tala till oss och tala till den som har lyssnat. Att det finns all makt i dig, Jesus. Det finns makt att få bli helad. Det finns makt att följa dig. Det finns makt att få bara leva nära dig och få problemen lösta. Och vi får vandra med dig, Jesus. Och vi får skåda dig snart i evigheternas evighet. Jag tackar dig. Tack, det kommer bli underbart att få möta dig, Jesus. Tack för alla dessa troshjältar som har gått före och banat vägen, Jesus. Jag prisar dig. Tack för den heliga ande som är här, Jesus. Jag prisar dig. Tack för din kraft, Jesus. Tack för att du möter med ditt folk. Tack för att du möter med din församling, Jesus. Tack för att du har gett oss makt att vara dina barn. För all makt är i dina händer, Jesus. Makten är i dig, Jesus. Och vi får bara lägga ner allting för dig och hur du bara möter med oss var och en. Jag tackar dig, Fader, i Jesu namn. Amen, halleluja. Tack Jesus, halleluja. Amen.